morgon. Det här är Radio Nacka. Klockan är bara någon minut över 7 på morgonen. Vad är det för dag nu då? Ja, det är den 21 april 2004, onsdag. Och vi har inte bara ett heltäckande molntäcke här över Nacka, vi har dessutom mulet. Vilket är samma sak. Och vi har 6 grader utanför fönstret här just nu. Det kommer väl gå upp till en 12 grader under dagen. Dessutom kommer vi få lite regnskurar. Och det har liksom, regnet har hängt i luften hela morgonen. Jag har varit uppe ett par timmar nu här sådär. Och det har regnat bara lite lätt så här. Men däremot har vi en dimma. Ganska stark dimma här över Nacka. Men det blir i alla fall väldigt friskt väder. Och det är den stora fördelen. Det här är Radio Nacka 99,9. Ansvarig utgivare Radioföreningen Nacka. Och vi sänder även över radiolars.com på internet. Så jag hoppas det blir en trevlig onsdag här. Lite regnskura, vilket innebär att det i och för sig är, ja, det är lite friskare väder än det var tidigare. Solen gick upp klockan 5:18 i morse, fast det syntes ju inte så mycket bland alla moln nu. Jag var uppe då, inte såg jag att solen gick upp inte, men solen går ner ikväll klockan 20:17. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag mellan 7 och 8. Och nu klockan 6:55 på morgonen, god morgon. Telefonen funkar här, jag var lite osäker först. Ska vi se. Ska vi se. 0 5 0. Nu ska vi se här. Bara kolla att jag verkligen ser rätt tid här. Så ska vi se här. Om allting stämmer. Nähä. Nu är det tydligen inte. Jag ska prova igen här. Jag ska vi se. Också ringa in hit i sändningen om man vill på 08 716 4417, 08 716 4417. Och lite senare så kommer vi gå tillbaka till boken om Stockholms historia under 750 år, och idag ska vi få lära oss lite grann om tomtjobbare. Ja, det står så i kapitlet. Det var så att kungen på 1600-talet tyckte att ja, men Stockholm måste lyckas upp, och tänk alla som kommer in till Stockholm seglandes på Saltsjön. Vi måste göra området på det som nu kallas Skeppsbron, vi måste göra det lite tjusigare, ha lite tjusigare hus där som välkomnar och visar att Stockholm är en stad att respektera och så vidare. Så att kungen initierade en uppbyggnad av staden. Och var det socialism det? Jag vet inte riktigt. Statlig styrning i alla fall. Det kanske var ett stimulanspaket skulle heta idag. Och det lades en ny gata får vi lära oss. Landhöjningen gjorde Stockholm större. Det vi nu kan kalla Gamla stan. Och nya gator kunde byggas och nya hus kunde byggas. Och stadens rådmän och lyckade hantverkare hade råd att köpa en del av de nya tomterna och bygga en del av de nya husen i Stockholm. Men det var på 1600-talet. Och det ska vi höra mer om i boken Stockholms historia lite senare. God morgon, det här är Radio Nacka. Berget på Muskö, långt ner i ett underjordiskt bergsrum, finns nu vad som under 50 år låg långt ner i Östersjön, i vattnet på Östersjön. Den bärgade DC-3 har nu fraktats till Muskö, till ett bergsrum. Och man har kunnat säga identifiera tre personer. Man har kunnat identifiera att det finns åtminstone tre personer kvarlevor av 3 personer utav de 8 besättningsmännen och en har genom DNA-analys kunnat fastställas identitet på. Och det är efter piloten Alvar Elmeberg. Och man hoppas kunna gå vidare med de 3 andra, åtminstone också, kanske fler. Och DC-3 sköts ner på 50-talet av en sovjetisk jaktplan med automatkanoner. Och den man har kunnat identifiera, piloten Alvar Elmeberg, satt på den plats som var mest träffad, mest skadad av den här elden. Och det verkar väl som planet har störtat ganska omedelbart. Och det var alltså på 50-talet och det var alltså Sovjet som sköt ner ett fredligt plan som inte befann sig över sovjetiskt territorium eller idkade någon strid mot Sovjet på något sätt. Det här nämner jag för att jag läste i DN en liten sån här bakgrund där det stod att svenska folket har i 50 år trott att det här var oprovocerat. Men jag kan läsa upp den artikeln för det är ganska anmärkningsvärt. Jag har ju pratat om den marinering i Sverige. Att varje dag så får vi små droppar marinering av vänstervridning i svenska media. Det låter ju så tråkigt när de säger det. Men det är viktigt att peka på det här. Därför att det är faktiskt någonting som förändrar ens bild på hela omvärlden och på en sån här incident. Jag ska se om jag hittar det här. Jag ska leta upp den här textraden, ska vi se i artikeln här. Så här står det. Citat. Under 20 års tid trodde svenska folket att Sovjet oprovocerat anfallit ett oskyldigt svenskt obeväpnat flygplan. Först 1993 erkände svenska myndigheter att planet sysslat med signalspaning mot Sovjet och att spaningsresultaten delgavs USA och Storbritannien. Slutcitat. Det är alltså så här att om man ska ha någon hyfs i kroppen så kan man säga att om man med trupp, militär personal går in på främmande makts mark och det inte är vänskapligt syfte utan man går in där, så kan man kalla det för en provokation eller man kan kalla det för ett form av anfall. Även om den här truppen enbart sysslar med spioneri, alltså inte anfaller någonting. Det skulle man kunna kalla för en provokation. Det skulle man kunna kalla. I det här fallet är det så att när man signalspanar, om man sitter här i Sverige och lyssnar på, vi ser rysk radiotrafik, det är inget spioneri. Man sitter här i Sverige och det gör FRA, de har anledningar att sitta och lyssna på sovjetisk radiotrafik eller rysk vid det här laget. Och som vanlig privatperson kan man göra samma sak, man kan lyssna. Om man befinner sig, om man ber sig österut, ut på vattnet på Östersjön, så är man fortfarande ingen spion. För man befinner sig på internationellt vatten. Och det är inte förrän man skulle ha bett sig in på sovjetiskt territorium, sovjetiskt vatten eller sovjetisk mark, som man skulle ha klassats som spion om man hade jobbat för svenska försvaret. Och det är viktigt att komma ihåg att den här DC-3 befann sig på internationellt vatten och lyssnade med radio. Den var helt obeväpnad. Det är alltså inget spionplan. Och det är viktigt att komma ihåg det, för att det är ingen som kan hindra oss svenskar att sitta och lyssna på radio här i Sverige. Framförallt inte svenska försvaret sitta och lyssna på radio. Och det är ingenting som ska hindra svenska försvaret att ge sig ut på internationellt vatten och lyssna på radio. Och det var det DC-3 gjorde. Det var alltså inte frågan om spioneri. Det är faktiskt en ganska stor skillnad. Så när DN här en liten rad skriver att Sovjet alltså hade blivit provocerade, så säger det mer om Sovjets rabiata syn på sig själva och sin hänsynslösa syn på omvärlden än att det skulle vara Sverige som hade provocerat. Det är en jätteviktig detalj och det här är en del av den här dagliga marineringen där man hela tiden får en felaktig bild av omvärlden via svenska media. Och det var alltså Dagens Nyheter som skrev, och de skrev det här i en bakgrund. När det handlar om den här DC-3 så har de en artikel som då heter Bakgrund. Och det står inget namn på vem som har skrivit det här, en anonym skribent. Det kan man ju förstå. Men det här är jätteviktigt. Det var så att ett svenskt militärplan flög på internationellt vatten och blev nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg. Och det var alltså inte en provokation, det var frågan om. Från Sveriges sida. Till yttermera visso, när Sverige ville forska vad som hade hänt med DC-3 så skickade man upp Catalinan, som också blev nedskjuten av Sovjet. Och varför sysslade då Sverige med den här signalspaningen? Alltså lyssna på vad man gör när man signalspanar några olika saker. Dels så tar man in radarsändare, radaranläggningar från fienden för att lära sig hur bra de är och starka de är och så vidare. Och dels så lyssnar man på radiokommunikation och försöker dekryptera den och så vidare. Men det var alltså så att det här gjorde man ju för att skydda Sverige, och Sverige måste ju ha rätt att försvara sig naturligtvis. Så det här var bara frågan om att signalspana i förebyggande syfte, och dessutom inte ens på sovjetiskt territorium. Sen har det då gjorts ett nummer av att den här upplysningen Sverige fick in skickades vidare även till NATO. Och det finns ju två aspekter av det här. Dels är det ju faktiskt så de facto att NATO har ju skyddat Sverige, även om Sverige inte har varit riktig medlem, och det då inte kanske varit ett fullvärdigt skydd. Det kanske är ett skydd som inte skulle fungera om det verkligen hade blivit krig. Men Sverige skulle legat bättre till som medlem i NATO naturligtvis. Men att Sverige hjälpte NATO har ju då skyddat även Sverige. Indirekt. Och det här är också en sån här vinkling man försöker få det till, att Sverige jobbade för NATO. Och jag håller med. Men det är en annan sida av saken, att det hade varit bättre om Sverige har varit fullvärdig medlem. Men det säger inte de som försöker göra en grej av att Sverige jobbade för NATO. De tycker att Sverige inte heller ska bli medlemmar. Så det är en hel del. I den dagliga rapporteringen så finns det en hel del sån här. En värdegrund av vänster som då färgar rapporteringen. Och det sker i små ord, det sker i små vinklar, och framförallt när man då skriver att Sovjet skulle ha blivit provocerade, att de nästan hade rätt att skjuta ner den här DC-3 då. Det hade de inte alls, det var ingen provokation. DC-3 flög på internationellt vatten och lyssnade på radio. Och man är inte spion om man befinner sig på internationellt vatten. Det är en väldigt viktig distinktion. Och sen när det gäller det här att Sverige gav vidare informationen till NATO, det är en detalj här som jag är osäker på, som man kanske aldrig får reda på. Det är det att Sverige gav den informationen till NATO och skyddade alltså Sverige. Så redan där var det bra för Sverige att göra det naturligtvis, även om det var bättre att vara fullvärdig medlem. Men jag förmodar att samma information användes av Sverige direkt. Jag vet inte, jag kan ha fel, men den skulle ju krypteras, så kanske var det så att NATO var bättre på att kryptera än vad Sverige var. Och möjligen var det så att NATO krypterade och sen skickade tillbaka den rena informationen till Sverige. Eller också var det så att Sverige själva kunde analysera informationen man fick in och då skydda Sverige. Och det var inte bara frågan om radiotrafik, det var frågan om att kolla radarstationer också. Och där måste ju Sverige, det måste alltså ha stärkt Sveriges försvar att veta hur Sovjets radarsystem fungerade. För då är det inte frågan om kryptera, utan då är det frågan om att kolla styrka och omfattning och lite såna här saker. Så den här DC-3 skyddade alltså Sverige. Den försvarade Sverige och skyddade Sverige, och den arbetade på att hålla Sverige säkrare. Så de här männen var alltså hjältar. Och genom att kalla dem spioner så försöker man få dem till att det skulle ha varit någonting fult de gjorde. Även om de hade gått in på sovjetiskt territorium så hade de varit hjältar. För även spioner är naturligtvis hjältar när de jobbar för demokratier. Inte när de jobbar för diktaturer. Så det finns all anledning att tacka de här 8 männen för den insats de gjorde för Sverige. Och det gäller även de som fanns i Catalina-planet naturligtvis. Och det finns all anledning att påminna om den stora aggressiva makt Sovjet som fanns nästgårds. Och det är det som inte görs. Så för bara ett par dagar sedan så berättade jag om Uppdrag granskning, som försökte göra någon grej av att de här kvarvarande den här ockupationsmaktens kvarvarande underhuggare som finns i Lettland, att det skulle vara synd om dem för att de är för störska för att söka lettisk medborgarskap, som jag berättade om tidigare. Det är också, det visar också på hur svenska media verkligen kör en vinklad story hela tiden. Vad man gör är att man stöder de starka förtryckarna mot folken, om man arbetar emot demokratier och för diktaturer. Fast så säger man ju inte själv naturligtvis. Och jag vet inte många av journalisterna som är medvetna om det här. Om de är så marinerade och så inne i den här kulturen, så förmodligen tänker de inte och förstår inte riktigt vad de gör. Och det finns ju några mera hardcore politiska kommissarier som då i hemlighet vet vad som pågår. Men de håller naturligtvis tyst. Så det finns all anledning att tacka och bocka och till de här 8 besättningsmännen i DC-3 för att de gjorde Sverige säkrare. Och vem vet, det kan ha hindrat en hel del sovjetisk framryckning. De hade ju lastbilar de körde runt här för att kolla Sverige. De hade diverse ubåtar och diverse spetsna som tränade och så vidare. Så nu finns alltså DC-3 på Muskebasen i bergrummet, och en man har identifierats, piloten. Och det var 8 män i besättningen, och man vet åtminstone att man har kvarlevor av 3 personer till än så länge. Så ligger det till med det. Sen kanske kan vi lära oss mer om Katalinan senare också, som alltså gick upp för att leta efter DC-3 när den var försvunnen. En annan aspekt i det här är ju svenska regeringar som har varit så undfallande mot Sovjet under då alla år och inte har stått för vad som är bäst för Sverige, utan har smilat in och fallit undan för Sovjet. Och det är också en hel historia man skulle kunna fråga om det handlar om vad det handlar om. Det är en bra fråga. Har det varit kryptokommunister, eller har det varit så många KGB-infiltratörer i Sverige? Eller har det varit frågat om hot? Apropå hot så tänkte jag beröra det här med Göran Persson, som då hade hotat TV4-chefen Jan Scherman, enligt Jan Scherman. Och jag tittade på konstitutionsutskottets utfrågning av Göran Persson igår. Och det var en story som var speciell på sitt eget sätt. Har ni sett såna gangsterfilmer när amerikanerna gör gangsterfilmer om maffian i Italien? De maffialedarna, så de sitter ofta och äter liksom. Det, får man det visar liksom dels att de inte har någon respekt för omgivningen, och det visar låg klass. Det visar alltså totalt uselt att de kan sitta och äta, samtidigt som folk då kommer in och pratar med dem eller liksom de förhandlar, sitter de och käkar. Och det är någon form av, som sagt, det visar både låg klass och det visar någon form av maffiamentalitet, att de är så stora och bryr sig så lite om omgivningen så att till och med kan sitta och äta hur som helst bara. Det är nästan en liten komisk poäng som brukar vara i amerikanska filmer om maffian, och det brukar vara rejäla mål med spaghetti och sånt här också. Göran Persson satt åt igår när han blev utfrågad. Hela salen var riktad, koncentrerad på honom. Han hade 2 underhuggare till vänster och till höger om sig. Och han hade en hel sal som satt och frågade honom och koncentrerade sig på honom. Och där sitter han och käkar. Liksom bara, det är bara ett led i hans sätt att visa vem som är störst. Ja, nu ska jag väl lägga till att det jag såg honom, han höll någonting i handen. Vad var det där, tänkte jag? Det var en mandarin höll i handen. Så bara han skalade den och satt och pratade lite nonchalant. Och så åt han den här mandarinen. Och tidigare, då lyssnade jag bara. Då hörde man att han satt och smaskade, så man hörde att han åt, men jag vet inte vad han åt, om han var bullig kanske tidigare. Han drack också lite kaffe och lite vatten. Och min mästare var på frågan om huruvida han hade hotat John Scherman. Så tog han fram en flaska med mineralvatten eller vad det var, och pratade och öppnade den och liksom hällde upp. Alltså hela hans kroppsspråk och hela hans utsida handlar ju bara om att intimidate, som det heter på engelska. Jag vet inte vad det heter på svenska nu, men liksom verkar så stor och så bufflig och så så farligt att folk ska liksom skrämmas tillbaka ungefär. Det är det. Och det är så lågt, det är så uselt. Jag vet en gång jag hade att göra med en sån där usel typ som när man kom in på hans kontor. Första fick man vänta liksom. Man hade möte och så fick man aldrig vänta. Och så sa han i förrige, ja det var så viktigt, jag hade det och det. Det var ju, jag tog någonting för rapporter. Ja, ungefär. Och sen så, när man väl satte sig där inne så upptäckte man att man satt lägre. Och stolar man satt på var liksom lite lägre än den här, den här buffens, den här mafiosons typ. Och då tappar man bara respekten för sådana typer alltså. Man kan inte respektera sådana. Man bara liksom skrattar inombords så försöker hålla masken. Och det verkar som Göran Persson kör en sån här bufflig stil. Och det var ju centerledaren Maud Olofsson som har sagt att Göran Persson hade försökt att tracka henne genom att prata om hennes kroppshydda, att hon var för tjock eller någonting i den stilen. Det kan mycket väl tänka mig. Och jag kan mycket väl tänka mig att han har hotat Jan Scherman också. Men det försökte han ju helt, helt undanröja. Han försökte byta ämne. Istället för att prata om det så pratade han om att men då, det hade jag gjort det. Det hade ju Scherman gått ut med direkt. Varför väntade han så här länge? Så han försökte liksom helt vända på och börja prata om någonting annat där. Fråga sig till Scherman istället. Men och det, och en annan sida av den här saken är att det här är någonting som inte har tagits upp i svenska media heller. De, det säger egentligen ännu mer. Det har tydligen stått någon blänkare i Resumé, hörde jag, någon annan tidning. Med Resumé, alltså en mediatidning. Det har stått någonting där någon annanstans, men det har varit i stort sett tyst om det här i svenska media. Det har inte varit så mycket. Lite grann har väl tagits upp här och där, men man kan ju tänka sig om det inte hade varit en socialdemokratisk statsminister som hade hotat, om det hade varit någon annan, jag vet inte vem, så hade det väl blivit en helt annan sak. Och det säger också väldigt mycket om svenska medier, och det här med marinering är inte bara frågan om vad som sägs och visas i media, det är också frågan om vad som undanhålls. Hade det lett till någonting, de här hoten? Ja, efter vad som kom fram igår så hade tydligen TV4 fått vänta väldigt länge på uppgifter om vad som skulle hända med deras konstitution. De betalar väl då konstitutionsavgift, de betalar procent på sina reklamintäkter och vad det nu är till staten. Och det är alltså de här sakerna som det kan betyda ofantligt mycket för hela TV4s framtid, vad regering och socialdemokratisk garnityr styr och ställer med. Så det här hotet är ju ganska allvarligt, för Jan Scherman som vd för TV4 måste ju se till TV4s bästa. Och det är säkert många då som tycker det är bättre om vdn liksom smilar med makten och spelar med på något sätt då, för att företaget ska behålla. Så det finns ju många anställda på TV4, de kanske också tycker att ja, men det är bättre liksom att spela med sossarna här. För det är deras jobb det handlar om. Och det var så här att vi har ju ofta, det var så här att Göran Persson tyckte att TV4 inte hade varit vänliga nog mot Socialdemokraterna inför valet, hade varit lite för kritiska, hade varit lite för vänliga mot de borgerliga partierna inför valet i valbevakningen. Och då hade han alltså hotat Jan Scherman, TV4-chefen, med att ni kommer inte ha några vänner i Rosenbad och det kommer bli svårt för er och så här och sådana liknande saker som jag berättat tidigare. Så hotet gällde alltså ställningen för hela TV4. Det var det hotet gällde i det här fallet. Och som sagt, de har tydligen fått vänta flera år nu på någon, på att få veta hur det ska gå med deras konstruktionsavgifter som har varit upp och stött så blöts fram och tillbaka. Jag kan inte alla de detaljerna. Men visst finns det då så att Sveriges statsminister kan dra i trådar och fixa och trixa för hela de ekonomiska grunderna för ett TV4. Så visst är det allvarligt om han hotar. Han har en del makt där. Så det var uppe på konstitutionsutskottet igår. Det kom inte ut så mycket egentligen. Det var en del frågor det ältades. Och Göran Persson ägnade tiden åt att dra ut på tiden och göra svaren riktigt långa och sådär. Och förhörsledaren högg inte av för att liksom komma fram till det viktiga, utan man let och Göran Persson på en fråga breda ut sig så att inte komma så mycket frågor. Och de kunde egentligen inte komma så mycket längre. Ord står då mot ord. Jan Scherman har direkta citat, han hävdar vad som hade sagts, vad som sades på natten, och direkt efter otet hade han tydligen talat med sina närmaste och skrivit ner då hur ordvändningarna hade gått. Och Göran Persson säger bara, nej, det där minns jag inte. Han minns mötet med Jan Scherman, men inte att han skulle ha hotat eller så. Och det var till och med en utfrågare som frågade, men kan det ha varit så att du inte hotade, men att du sa någonting, några ord som kan ha uppfattats som hot? Och nej, det är... Nej, inte ens det, sa Göran Persson. Och så skalade han sin mandarin där och satte åt på den och smaskade och hällde upp lite ramlösa. Och ingen annan i salen som åt. Så bara han satt där i mitten och käkade. Så att hans intimidation fortsatte även under utfrågningen där, kan man säga. Men... ja, nog är det väl så här det går till i svensk politik. Det tror jag säkert. Jag har själv blivit hotad 3 gånger uttryckligen och varnad, snälla varningar, man kan kalla för det, 2 gånger. Mot att säga såna saker jag säger nu i eten och föra sån här... driva såna här politiska frågor, så att säga. Radioprogram. Men nu tror jag att det här radioprogrammet är så farligt, för det är inte så... Man får inte så många lyssnare på det här program som inte är så insmilande. Jag körde tidigare väldigt breda program med mycket musik och trevligt tilltal och allt sånt här. Vilket är roligare, vilket jag heller skulle köra egentligen. Men då kan man få många lyssnare, och då är det klart, har man då lite, slänger man då in lite politiska grejer, så är det betydligt värre än om man gör ett sånt här program som är mycket, 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 mycket smalare. Som liksom inte spelar någon stor roll i sammanhanget. Och det finns också tecken på att andra mediepersoner blir hotade. Det finns en hel del chefer som verkar blivit skrämda efter att vissa saker har hänt, att de har blivit tilltalade av vissa andra politiska chefer och så vidare. Så det fungerar nog så i Sverige att det är en hel del... Det är liksom en mutkultur, lite maffiakultur och sådär. Och väldigt mycket slickande uppåt och väldigt lite självständighet ibland media. Och det är inte så att de har så kallat fria radiostationer är friare. För de är ju, precis som TV4, de är ännu mer rädda om alla sina konstitutionsavtal. Och hur mycket de ska betala i procent på reklamen och hela det där. De är ju ständigt i liksom förhandlingar med regeringsmakten, så att de är ju ännu räddare för att stöta sig. På så vis är faktiskt ett Sveriges Radio, ett Sveriges Television starkare, för de får ha egen tyngd, egen momentum som gör att de kan vara friare. Men annars sen finns alltså en hel del direkt kontakter där också naturligtvis med makten på olika sätt. Så det ligger till. Jag brukar säga så här, man får vara glad att vi inte har det som i gamla Sovjet i alla fall, att folk hämtar sig iväg till förhör mitt i natten och blir torterade och skickade till Gulag och sånt. Så där ligger vi betydligt bättre till. Nu kör du upp en svart skåpbil här. Nej, det gör inte. God morgon, det här är Radio Nacka. Klockan är 7:34. Och man kan höra det på 99,9 MHz i Stockholm och på radiolars.com. Vi har 7 grader utanför fönstret. Det kommer gå upp till 16 grader, det kommer vara muligt hela dagen och det är lite dimma här fortfarande i Nacka. Och det kommer att regna lite till och från under dagen, så ser läget ut. Musiken vi ska höra mer av är av Ernesto Cortázar. Igår kunde vi berätta att svensk polis hade gripit 4 misstänkta terrorister i Stockholm och i Malmö. Insatsstyrkan hade använts, och detta på tips ifrån amerikansk säkerhetstjänst. Dessa 4 är nu anhållna, och sen berättar man inte så mycket mer ifrån åklagare och polis. Och jag kunde berätta, som jag inte har sett i svenska media någonting om, konstigt, jag har helt missat det, det kan inte ha stått. Det är nämligen så att engelsk polis grep en hel del terrorister, jag tror att 10 stycken man grep också igår natt, mitt i natten. Och som jag berättat, att det inte står i brittiska media, i alla fall i BBC, kan ju då bero på att de brukar lägga locket på. BBC är en stark och fri nyhetsorganisation, men det lustiga med England att de har mycket starkare regler kring national security och vad som får sägas och inte sägas. Trots att det är en fri öppen demokrati så är man ändå väldigt begränsad från BBC. Man kunde till exempel inte prata med IRA på den tiden när kampen stod som hårdast mot IRA, alltså irländska republikanska armén. Och det är ganska lustigt, man kunde alltså inte intervjua dem i någon sån där. Och USA är det land som har störst och mest yttrandefrihet, och som jag sagt, en del av de nyheter som rör England kan man då få via USA om man går in på internet till exempel. Men, och jag hittade ingenting på BBC nu heller om att 10 misstänkta terrorister har gripits. Jag hörde på WABC i New York, där hörde jag det berättas igår morse, alltså svensk tid igår morse, att de hade gripit 10 personer. Och idag hörde jag på samma radiostation berättas att The Sun, som är en tidning i England, en av de stora dagstidningarna, det är lite så här halvskandaltidning som Aftonbladet, så jag vet inte, man får ta saker som står där med en nypa salt. Där har då rapporterats att de här 10 man grep hade tydligen planerat terrorattentat i England. Till exempel ett attentat kan ha varit redan ikväll, eller också senare under weekenden som kommer här. English Premier Leagues, jag kan inte någonting om sport, men det är tydligen den viktigaste delen av fotbollen, eliten av fotbollsspelare i England. English Premier League och Manchester United skulle tydligen ha någon match ikväll, och misstanken är då att det skulle vara ett sånt här självmordsmördare som skulle attackerat då. Enligt The Sun alltså. Jag var inne och tittade på The Suns hemsida, hittade ingenting där. Jag vet inte om det är pappersupplagande story. Det kan möjligen ha någonting att göra med begränsningarna som finns för vad man kan skriva i England, om det är olika på i papper och på internet. Jag har råkat ut för det tidigare, att nyheter som skrivs i papperstidningarna inte finns på internet. Men det där ska jag inte svära på, för det har jag inte forskat djupare i. Men möjligen är det därför det inte står på internet. Men i alla fall, jag lyssnade på WABC från New York, och där hade man direkt intervju med en engelsk man som bevisligen fanns i England och kunde berätta vad han kunde läsa i The Sun pappersupplaga. Att man alltså har gripit 10 stycken i England då, och det var igår, och de är irakiska kurder och de är från Nordafrika, de här männen. Och de skulle alltså planerat terrorattentat, självmordsmördande i England. Och som sagt, de skulle slå till mot fotbollsmatcher. Möjligen den som redan är ikväll, English Premier League och Manchester United, eller den som kommer nu på helgen. Och med reservation för att jag inte kan någonting om fotboll, så jag kan inte avsäga liksom de detaljerna. Men då skulle man alltså slå till mot den engelska arbetarklassen, kan man ju säga, som är de som mest besöker fotbollsmatcherna. Nu vet inte jag om Al-Qaida och fundamentalisterna tänker på det sättet. Jag vet inte om de delar upp västvärlden i arbetarklass och överklass och medelklass och allt sånt här. Jag vet inte. Jag tror inte det är så de resonerar riktigt. De vill nog bara göra mest skada. Och klart, fotboll är ju en av de viktiga folksporterna och folkkulturen i England, i Storbritannien. Så det är klart att det skulle betyda ganska mycket. Så vi får se. Det är också kanske en sån här nyhet som kommer till Sverige om ett tag, om den ens dyker upp. För övrigt i Sverige så har ännu en Skandia-chef misstänkts för att ha tagit mutor eller figurerat i oegentligheter. Det är snart ingen nyhet längre. Och vad mer är det som har hänt här? Ja, På WABC så berättade man också vidare om Kim Jong-ils, Nordkoreas ledares, besök i Kina. Han åkte alltså ett bepansrat tåg till Kina och man misstänker att Kina sätter lite hårt mot hårt med honom där. Och jag berättade om oljeledningen man har stängt av, eller man skulle kunna stänga av från Kina. Nordkorea är alltså beroende av olja som pumpas in i pipelines från Kina. Man har tydligen stängt av för att liksom sätta lite press på Nordkorea tidigare. Man har kallat det för tekniskt underhåll, men det är alltså, misstänker man, ett sätt för Kina att sätta press. Och som jag berättade, min egen alldeles personliga analys är kanske en annorlunda. Det sägs ju här att västvärlden hoppas ju ofta då att Kina ska kunna ta Nordkorea lite i örat och få Nordkorea uppföra sig. Men jag ibland undrar om det inte kanske tvärtom, att Kina låter Nordkorea vara liksom the bad cop, göra the dirty work och göra alla de här utspelen och smuggla ut kärnvapenteknologi och göra de här hoten mot väst som liksom testballonger. Jag tror snarare det är så det ligger till lite grann, för jag tänker på hur Sovjet agerade. Det är ganska stora likheter hur Peking och Moskva agerade och agerar. Moskva hade ju en hel del underhuggare som fick göra det dirty work. Det var regimer och det var terroristgrupper och sådär, och som man då stödde på olika sätt. Så att, men jag vet inte. Det är inte säkert att Kina agerar så. Det är möjligt att Kina vill ha fred där i sitt område och är mera måna om att ta Nordkorea örat kanske. Och gå en fredlig utveckling till möte. Så annars sen så har ju Peking ingen vidare stil vad det gäller Hongkong, där det finns en demokratirörelse som Kina försöker kväsa och kväva. Och även i Taiwan är man in och rycker och försöker hålla demokratin borta och försöker hålla diktaturen, sin egen diktatur, så stark som möjligt. För att inte tala om Tibet och Burma och så vidare. Så demokratin måste försvaras. Det är ingenting självskrivet. Jag tror att många i Sverige är väldigt naiva när vi har haft fred här så länge. Och det är ju tack vare andra länder som har skyddat oss då. Och många tror nog att om man bara inte låtsas om de här otrevligheterna så händer ingenting. Men tyvärr är det inte så. Och det är viktigt att försvara demokratin så länge man kan. Det är ju lättare att göra nu innan det går riktigt illa. Och det är som en liten del i det som man ska ta ett sånt här hot från en Göran Persson till ett TV4. Det ska man ta på allvar. Det är liksom the slippery slope, som det heter i USA. Den här vägen mot mer och mer diktatur. Och mer maffiatänkande. Och som jag ser det så hänger det samman med till exempel skandalerna i Skandia här. Att det är liksom ett mutsamhälle, ett maffiasamhälle och ett förtryckarsamhälle som på något sätt går hand i hand. Där man kan mygla sig till framgång. Istället för ett ärligt öppet samhälle där man kan ha en fri kapitalism som då har starka regler. Så man kan ha ett fungerande samhällsekonomi med yttrandefrihet och så vidare. Och med yttrandefrihet då också ha skydd för grundlagen. En konstitution som gör att statskupp inte kan utföras utan vidare. I England, som jag berättade om, är tvärtom. Och även i Kanada i vissa fall, där försöker man begränsa yttrandefriheten. Till exempel om det är stora om det är något viktigt stort brottsmål i USA där det är en massa media och uppmärksamhet och där det finns risk att juryn ska påverkas av vad som skrivs i tidningen och det ska komma sig journalister och ringa till dem och hålla på, så brukar man ibland sequester the jury. Det innebär att man håller dem åtskilda. Man sätter in dem på något hotell där de liksom är isolerade. För att de inte ska läsa tidningar och titta på TV och på radio och inte journalister ska komma till dem. För att de ska kunna fatta sitt beslut och följa den här rättegången och utföra själva rättegången, så isolerar man juryn ibland. Därför att i USA så kan man inte hindra pressen att skriva vad den vill lika lätt. I Kanada var det ett fall för ett tag sedan där man då gjorde tvärtom. La band på pressen så att de inte fick rapportera om vissa saker. Ska man vara elak kan man säga att då satte man hela Kanada i sequester. Men Kanada och England är ju fortfarande några av västvärldens bästa och mest öppna demokratier. Men det finns även såna små gradskillnader som jag berättade om, att brittiska media kan inte berätta och skriva vad som helst på samma sätt. Det finns exempel på då en avhoppad spion ifrån engelska MI6 som skrev en bok och berättade en massa saker, hemligheter som man inte fick berätta. Och den boken kunde inte ges ut i England för att den innehöll vissa saker. Men den kunde ges ut i andra länder. Kunde ges ut i USA till exempel. Det finns många sådana intressanta exempel. Och stater och myndigheter gör ju det här för att skydda sig mot diktaturövergrepp. Skydda rikets säkerhet. Och det förstår jag. Men vad man har gjort i USA är att man har en grundlag som då är till för att skydda rikets säkerhet. Där de stora maktcentra, politiska makten, presidenten och hans anhang och den lagstiftande makten, alltså senatorer och kongressmän, och den dömande makten, domstolen, de tre är splittrade så att det inte ska kunna bli statskupp, och då kan man tillåta en stark yttrandefrihet. Ett annat exempel är att Europa är man ju rädd för att nazismen ska slå rot igen. Visst har man varit, nu är man inte så rädd längre. Men... Och därför har man i många länder förbjudit nazistsymboler och sådana uttryck. I Tyskland till exempel, även i Sverige, fast det har kommit nu på senare år. Och jag vet även, när vi tar Kanada igen, jag vet att det finns... Där kan man inte utan vidare ha sovjetiska hagkors, eller vad säger jag, nazistiska hagkors och sådana saker. Man kan inte sprida det utan vidare där. Och till och med man har det på sin dator så kan man teoretiskt åtminstone råka illa ut. Och det är klart, det gör det ju svårt för vissa museer. De här förintelsemuseerna kan ju då komma i en speciell situation. I USA fungerar det inte så. I USA finns inte förbud mot till exempel nazistsymboler, och det finns heller inget förbud mot kommunism. Det kommunistiska amerikanska partiet har funnits så många år. Det finns inget förbud från att kalla sig kommunist. Det finns inget förbud att bilda en kommunistisk parti eller bilda kommunistiska organisationer eller nazistiska organisationer heller. Det finns inget förbud mot att ha hagkors eller hammaren och skäran och såna saker i USA. Vad som däremot finns är själva konstitutionen är väldigt stark, och det är där skyddet sitter. Det är det som är så intressant, för man kan ju hävda att demokratier är rädda för att diktatur ska ta över, och då förbjuder man diktaturorganisationer och sånt där som Mein Kampf, Hitlers Mein Kampf och sådana där saker. Den är förbjuden i många västdemokratier. Men i USA är den inte förbjuden, för där har man istället skyddet i själva grundlagen, i själva hur hela konstitutionen, hur hela landet är konstituerat. Och alla civil servants och så vidare, soldater, svär trohet till själva grundlagen. Inte till en nation, inte till en ledare. Hitler gjorde ju om så att hans militär skulle svära trohet till honom personligen. Så att det där är en intressant skillnad. Med en stark grundlag så är det det som är själva skyddet. Och yttrandefriheten är så gott som total. Det finns några inskränkningar i USA. Det gäller rent taktisk information. Man får till exempel inte offentliggöra namn på CIA-anställda. Och de till exempel får inte heller verka inom USA. Men de finns ju runt om i världen, och man får då inte avslöja deras namn. Det är en sån här detalj. Och det finns vissa detaljer om man ger taktisk information om hur man tillverkar väldigt farliga bomber eller någonting i den stilen, så kan man inte ge ut det i böcker. Myndigheterna har rätt att beslagta böcker som har såna här recept på hur man sätter ihop, ja, det kan vara antrax eller inte vet jag, någon sån här sprängmedel och sådana saker. Så att rent taktisk information som rent taktiskt kan orsaka fara, det är inte tillåtet i USA. Men ideologisk information är tillåten, och det är här som det finns en stor intressant skillnad mellan hur USA skyddar sin national security och hur andra stater skyddar sig. Och i Sverige skyddas den tydligen genom att statsministern går och hotar helt enkelt personligen sådär. Ja, man vet inte om man skrattar eller gråta åt det. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7.52. Det är väl bara en tidsfråga till det här programmet blir avstängt. Nej, jag vet inte. I och med att det är så litet och okänt så tror jag att det kan hålla på. Det brukar vara så. Och jag sänder varje morgon här mellan 7 och 8 på morgnarna direkt. Och man kan även höra de här programmen repriseras på internet. Kör för närvarande de 6 senaste programmen i ordning här på internet. Om man skulle vilja gå tillbaka och kolla vad som har sagts. Vi har 7 grader utanför fönstret och vi har mulet. Det kommer att bli ett enstaka regnskurar här och där under dagen, men det kommer att gå upp till en 16 grader idag sådär. Ja, om man vill kan man ringa hit också och säga att jag har helt fel, eller om man tycker man har helt rätt. Man kan ringa till 08 716 4417, 08 716 4417. Stockholms historia 750 år av Lars Eriksson, och nu ligger jag lite efter i tiden, ska se hur mycket jag hinner. Tomtjobbare eller framsynta styresmän? Skeppsbroraden börjar växa fram 1628 till 30. Så lyder rubriken på nästa stycke i kapitlet Stockholm växer och breder ut sig, som vi nu ska fortsätta med de sista 5 minuterna här. Stadsholmen var sannolikt fullbyggd redan i slutet av 1500-talet. Forskaren Birgitta Lager har beräknat att det år 1582 fanns 743 hus på Stadsholmen och Gråmunkholmen. Och mot den bakgrunden var naturligtvis tillgången på attraktiva tomter mycket begränsad. Den brand som 1625 brände av den sydvästra delen av Stadsholmen frigjorde visserligen åtskilliga tomter för nybyggande i kvartering kring Stora och Lilla Nygatorna under de följande åren. Men det räckte knappast till. Behoven var för stora. Dessutom sammanföll efterfrågan på ny tomtmark med kronans önskan om att Stockholms ansikte utåt, sidan mot Saltsjön, som ju var den del av staden som främmande sjöfarare först mötte, skulle få en rejäl ansiktslyftning. Redan gatureglingen i väster efter 1625 års brand var ett tydligt utslag av Gustav II Adolfs stora intresse för Stockholms stadsplanering. Ett annat utslag av detta intresse var skapandet av Skeppsbroraden. Vaxholms fästning hade under Kalmarkriget mot Danmark åren 1611-13 visat sig kunna stoppa danska angrepp från havet. Och därmed kom det allt mer förfallna medeltida murverken runt Stockholm att slutgiltigt förlora sin militära betydelse. Och det var en utveckling som hade börjat redan under 1500-talet. Genom landhöjningen och utfyllnadsarbeten utanför Stadsholmens strand skapades ny mark i öster. Mark som ansågs tillkomma Stockholms stad. På denna mark anlade man en ny gata som från 1640-talet skulle benämnas Skeppsbron. Fram till den nya gatan drogs de gränder som tidigare löpt ut österut mellan Österlånggatan och Stadsmuren. Och därigenom skapades nya tomter som i vissa fall kommer bestå av 3 delar. Den första, området mellan Stadsmuren och den nya gatan. Den andra, ett område som var ännu bebyggt av muren och de fyrkantiga murtornen. Och den tredje, marken från den gata som löpte innanför muren. Och denna tredje del existerade inte längst i söder. Men på Heinrich Thomés karta från 1626 syns gatan alldeles innanför muren, åtminstone från skottsgränden och norrut fram till Slottsbacken. Och härigenom skapades ett antal nya och uppenbarligen mycket attraktiva tomter på stadens mark. Kronan var mån om att dessa tomter skulle bebyggas. Och 1628 befallde ett kungligt brev att Stockholms tomter såväl i öster som i väster skulle säljas. Som en följd av denna befallning bestämde stadens styrelse i form av borgmästare och råd på rådhuset den 23 augusti 1628 reglerna för den kommande stora tomtförsäljningen. De tomter som låg västan till i området från Norrport till Järnbron vid Söderström skulle kosta 8 öre per kvadrataln. Och en kvadrataln motsvarar cirka 3,6 kvadratmeter. Medan det östan till i området från Slottsbacken till Söderport skulle kosta 12 öre kvadrataln. Och detta 50% högre pris ger en aning om hur attraktiva de nya köpsbrotomterna ansågs vara. Några tomter tycks ha disponerats av kronan, som i januari 1628 donerade tornet på tomten Skeppsbro nummer 24 till köpmannen Robert Lind. Och i maj 1630 överlät ett torn på tomten Skeppsbro nummer 2 till skeppskaptenen Lars Bubb, senare amiral Rodersköld. Annars var det Stockholms stad som stod för försäljningen. Och här yppade sig ett gyllene tillfälle för borgmästare och rådsmedlemmar att skaffa sig värdefulla tomter. Sammanlagt var det 15 ledande stockholmare som åren 1629 och 1630 köpte tomter av staden. Då där måste jag stänga boken för idag. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse, kommer tillbaka imorgon.